Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Välkomna till Ekstedt Sport, som Orupad skulle ha sagt.
Vilken bra signatur vi har. Och han har redan stammat ännu mer än vad du gjorde.
Eller Honken. Ja. Honken Holmqvist kanske.
Ja, Honken också. Det. Vilka andra stammar
då? Tänk att vi fick lära oss förra veckan att Honken stammade. Det visste inte jag.
Nej, alltså han är ju känd för att stamma helt enkelt.
Ja, det finns ju en till Janne Boklöv såklart.
Ja, visst.
V-stilen.
Och så jag minns, han bodde ett tag där jag bodde när jag växte upp i Hässelby, ja. Som låg på gränsen då till Viksjö golfklubb. Och så såg jag han spela golf en gång, för han flyttade dit efter sin karriär. Mm. Och han var, håll i, vänsterspelare.
Han och Mickelson då?
Ja, men på den tiden det var fult att vara vänsterspelare. Ja. Nu är det ju accepterat, ja. Så som homosexualitet och massa
sånt. Men vänsterspelare är väl inte riktigt inte lika fint som högerspelare ändå i golf.
Nej, det är inte. Det har haft en otrolig sportdag. Håll i nu. Mm. 8 i morse, badminton. 11.30, squash. Sen lunch. Sen snooker på det. Efter snook gick och tittade på SM-semifinal i squash. I lag squash. Och sen kom jag hit. Så det är väldigt mycket sport.
En annan har jag haft ett trauma igår i alla fall. Alltså jag inte något mina värsta trauman i livet var ju inte igår. Men jag var riktigt i gungning och mådde länge jättedåligt efter händelsen igår faktiskt.
Berätta, vilken peggning, vad har hänt?
Det var ju naturligtvis min hund som var inblandad igen där. Och det var ju så att jag var ute i Lennerstad, södra Lennerstad där jag har ett hus. Och var ute med hunden bara och gick runt Lennerstadshundet i 2 timmar. Och sen skulle jag lägga in hunden i bilen, alltså i buren i min Santa Fe. Och det är ganska högt insteg där så att hunden blev irriterad på mig. Den vill inte in i buren. Och sen brukar den vrida sig loss ur sitt koppel och stack iväg, förstår du, som skjuten ur kanon. Alltså jag tänkte, får den upp något spår här så den är borta för gott liksom. Det är ganska mycket bilar också vid 5:30.
Men var det inte också ett gyllene tillfälle att bara säga, ah, han stack och sen sätter bilen och du hade sluppit så många problem.
Framförallt är det ju en hund också.
I det korta perspektivet jag kan.
Jag är inte den som tjänar folk. Eller djur.
Ja, du gjorde ju det med han, visserligen.
Jag är så vidsynt, förstår du.
Men jag lyckades ändå, alltså jag fick ju då, alltså jag tänkte att den kommer kanske till och med bli överkörd om den inte försvinner för gott här. Den skäller ju inte som tidigare hund har haft gjort, så man kan ju inte spåra hunden med skällskallet. Utan är det ett rådjur, en har liknande, så kommer hunden bara försvinna här. Och så jag rusade efter så mycket jag pallade då, och sen höll jag på faktiskt i 45 minuter och sprang så mycket jag orkade i ett skogsområde efter hunden i 45 minuter. Och utan att få tag i hunden överhuvudtaget. En kille skrek en bit ifrån mig som hade en annan hund, och ska jag hjälpa dig? Jag gör det, skrek jag tillbaka då. Då kom killen upp i alla fall med sin hund då. Ska jag försöka få tag i hunden, sa han då. Ja, jag vet inte, sa jag. Det är inte så lämpligt kanske. Jag gör det ändå, sa killen, och blev biten i handen, förstår du. Ett ordentligt bett i handen.
Av din hund?
Ja, min hund. Av stackars kille, förstår du. Så att jag skrek utav smärta när jag noterade detta då.
Först skrek han av smärta på riktigt, och sen skrek du av smärta.
Jag
för att
skrek av smärta liksom, ja. Att jag fick se detta som min hund.
Men vad sa killen då? Blev han sur?
Nej, det gjorde inte så mycket, sa han. Och sen då så
sen får han stelkramp och dör.
Ja, stelkramp. Men sen då i alla fall tänkte jag att, har du mobil på dig, så att du håller? Ja, det hade han då. Så att jag måste ringa till Marie hemma då, för att hon kommer ut till och hjälper mig att fånga in hunden. Men hon svarar inte, för att det var ett främmande nummer då på sin mobil då. Så att jag visste, så att hur nu var i alla fall, så kom en dam till med en annan hund som var jättesnäll.
Det här är precis som Pongo och de 101 dalmatinerna. Då är det en hundfångare, ja. Och sen så kommer en ny dam, och det är hon, Castafiore. Nej, hon är ju Tintin. Ja, just precis, ja. Så att du kanske levde i någon form av serie.
Men var
det
inte,
var
inte orimligt med Pongo just? Jo. Att de fick 101 dalmatiner.
Ja, det är många.
Väldigt många barn. Det finns ju inte.
Dalmatiner, det finns nästan inte längre.
Ja, de bits mycket, har jag hört.
De är väl ganska dumma hundar generellt. Alltså, ja, vet ni
var de kommer ifrån? Och varför de heter dalmatiner?
Alltså dalmiterna, antar jag.
Nej, eller, Dalmatien.
I Kroatien, ja.
Mm. Adrenalinet pumpade då, så att jag kände inte liksom då denna smärta och denna otroliga ångest som jag kände överhuvudtaget. Tänk om hunden blir överkörd, tänk om den försvinner överhuvudtaget. Vad ska jag då göra? Den stack iväg så vansinnigt fort och sprang liksom runt varv och jag sprang efter. Och jag höll mig uppe då på ett köl, tack vare att jag hade så mycket adrenalinpåslag överhuvudtaget. Så i 45 minuter sprang jag som en dåre efter hunden då. Den gick ner på en väg då som går förbi Lennerstadsundet då, södra Lennerstad, Sarsebo handlar om. Och så att jag semaforerade då liksom, kastade upp armar och ben i luften när bilarna kom, för att det är en hund som springer på vägen här och sådär. Så jag kan stoppa en mängd olika bilar vid 17:30 igår då.
Vilken syn,
alltså semaforerade med armarna gick som väderkvarna och så vidare. Så till slut i alla fall så lyckas hunden i alla fall vid min bil i alla fall säcka ihop av trötthet, så jag lyckas få in den i bilen med den här damens försorg då, som höll upp buren alltihopa där. Så att hunden in där, men sen kom ju då tröttheten och hos mig då, alltså lite chock faktiskt. Det är mycket chock, för jag tänkte att skulle vi förlora hunden här, vad skulle hända med mig när det kommer ut och Marie får reta att jag
har... Jo, men vad vi var inne på, hade det varit lite skönt också samtidigt att släppa detta? Nytt kapitel.
I det ytterst korta perspektivet, innan Marie konfronteras med sanningen, kan jag säga. Så att i denna historia i alla fall, stackars mig, stackars Mats Strandberg, verkligen.
När ska folk lära sig att the law always win?
Ja, vi får väl se. Jag ska nu prata lite grann. Jag börjar i välkända Tassemarker, bara för att lyssnarna och Mats och Jesper ska känna sig hemma. Så börjar jag lite välkända Tassemarker för att vandra vidare. Mm. Till exempel länder som i nationsnamnet kallar sig demokratiska, vad är de?
Icke-demokratiska.
Och vilka har vi? Vad är det för exempel?
Ja, Demokratiska republiken Kongo.
Kongo, precis.
Demokratiska republiken Nordkorea.
Ja, Folkrepubliken Korea. Ja, alltså,
gamla DDR.
DDR och en till.
Vänta, ska jag säga.
Centralafrikanska republiken.
Nej, är det Kampuchea?
Ja, precis. Alltså, demokratiska Kampuchea, alltså under Pol Pot. I verkligheten fyra av världshistoriens värsta diktaturer. För att jag menar, vanliga nationer som alltså är demokratiska på riktigt, de behöver inte skylta med att de är demokratiska i namnet, så att säga. Och om man tar också företagsledare eller politiker som säger att de är tydliga, det blir allt vanligare. I den här debatten som var nu på Agenda för några veckor sedan. Jag är tydlig med, vad är de i själva verket?
Otydliga.
De är otydliga, för att om de hade varit tydliga så hade de inte behövt säga att de var tydliga. Och så kan man också säga, om någon säger så här, det pågår konstruktiva förhandlingar. Vad innebär det? Vad har hänt med förhandlingarna då?
Att de inte är konstruktiva.
Nej, de har kört fast. Mm. Och om någon säger att jag är ödmjuk inför detta, vad är det då?
Att de inte är
ödmjuk. Nej, inte ett dugg ödmjuk. Och företag och organisationer som är noga med att påpeka att de har högt i tak och att de är inkluderande, vad är de?
Tvärtom.
Ja, tvärtom. Och det är till exempel bara det här Västerås Pride bojkottar Västmanlands läns tidning eftersom de har anlitat Fredrik Virtanen som krönikör. Och de hävdar att de är inkluderande. Men då, han är inte dömd för någonting. De bara chansar då till fördel för Cissi Wallin. Och inte heller, om man tar också den här Pride-paraden, så är han som är partiledare för Medborgerlig Samling, som heter Ilyan Sadé, han är öppet homosexuell. Han får inte gå där, för att han delar ju inte deras värdegrund. Oj. Så att de inkluderar mot sådana som tycker samma sak. Men det är inte att vara inkluderande.
Det är dåligt.
Här kan man säga. Nåväl, det här fenomenet...
Jag har en till bara där.
Ja, kör gärna.
Jag vet inte om det är rätt eller fel, men IF Metall som utesluter Sverigedemokrater.
Ja.
Och inte för att jag delar inte Sverigedemokraternas
värdegrund. Att utesluta någon som IF Metall har gjort, alltså SD, det är fruktansvärt.
Men det är ju ett flagrant brott mot ändå rättigheter. Får jag ändå säga.
Ja, det är helt sjukt. Men det här fenomenet med ord som i praktiken betyder raka motsatsen mot vad de låter som, det kommer jag tänka på när jag kollar på Aktuellt häromdagen. Hela tre gånger dessutom. Det var en riktig tittarfest för mig som gillar sånt här. Först så var det gamla vanliga om att kriminella utländska medborgare som döms till utvisning i själva verket inte alls utvisas, utan de blir kvar. Det var det första. Sen handlade det om, vad vi var inne på, de här efterdyningarna av upploppen under Stockholmsderbyt i fotboll mellan AIK och Djurgården. Mm. Intervjuad var AIKs säkerhetschef Henrik Koch, som svarade så här på frågan hur enkelt det är att ta sig in på Friends Arena trots tillträdelseförbud.
Ja, men, ja, det är säkert helt enkelt. Vi har ju massa entréer. Om vi har tolkat det hela så har vi inte, får vi inte dela ut bilder på de som är, har tillträdesförbud.
Han har ett jobb, det var säkerhetschef. Mm. Det är säkert jättelätt. Och också det här att de inte får sätta upp bilder på de som är, har tillträdelseförbud. Ja, det är GDPR.
Men, ja, men de är bakbundna. Alltså säkerhetscheferna, Jon och AIK. Ja. De är bakbundna.
Jag tror inte att han ljuger, men det känns så väldigt svenskt.
Jo, jag vet.
Så tafatt. Jag menar,
jo, det är det.
Han, emellertid, om man ska bara...
emellertid är bra ord.
Ja, jag vet det. Ja. Eller likväl.
Ja, just det. Ja.
Emellertid, om man ska kasta skit på Sverige, då ska vi kasta skit på Italien, Holland också. Och alla länder i Europa där det är exakt samma typ.
Nej, det är inte riktigt samma sak. För där efter det... Så
jag... Jo, men då får ju... Alltså, där är ju polisen minst lika hård för som den svenska polisen är. Och ändå så sker det här, till exempel publikskandalen i Brescia eller i Groningen där man slagit spelare och så vidare.
Visst. Men i praktiken då, om man återgår till själva tråden här, så betyder ju tillträdesförbud i praktiken välkommen hit.
Ja, men jag vet inte om det är riktigt.
Ja, men det blir ju så.
Ja, men enligt honom där, ja.
Ja, ja, men det blir ju så. Och, ja, och av de här då som gjorde upplopp, det var ju ungefär 100 personer, enligt Fredrik Reinfeldt i alla fall, så har ju säkert någon uppskattat som kanske 20-30 tillträdesförbud. Och något flatare, och något svenska har jag säkert aldrig hört. Och det här med att de inte får sätta upp foto. Vad är då för mening att ha foton på dem om man inte får sätta upp dem? Skärp er, säger jag.
Men det är de här vänsteråsikterna om integritet och så vidare. Men jag tycker
men du är en högerregering och Reinfeldt själv har ju suttit som ändå statsminister under nästan 10 års tid.
Jo,
men han var ju lam.
Fast GDPR är ju i visserligen en EU-lagstiftning.
Han var så konflikterad i Reinfeldt så att han var mycket mer konflikterad än många sossar faktiskt. Ja.
Men vi får knyta ihop det här, vad du sa om Italien att det hände. Men nu ska jag bara gå till vad Jennifer Wegerup sa. Ja. För hon var gäst i studion efteråt. Hon berättade då, hon har jobbat i Italien mycket, hon var på Aftonbladet länge.
Hon bor i Italien?
Ja, men precis. Och nu är hon SVT-korre i Italien. Hon berättade att de har kommit till rätta med de här problemen i Italien. Uppenbarligen inte då, men vad hon sa var i alla fall att där betyder tillträdesförbud osvensk nog, kan man tycka. För hon berättar så här att varje gång som någon med tillträdesförbud i Italien, varje gång deras lag har match, oavsett om det är bortamatch eller hemmamatch, så måste de gå till kommunhuset eller till polisstationen och anmäla sig.
Som i England också.
Gör de inte det så får de alltså, enligt henne, 450 000 kronor motsvarande i böter. Oj. Och 1-3 år i fängelse.
Oj, oj, oj.
Och jag menar, det är klart så fan att det funkar ju. Där har vi någonting.
Tänk om Sverige hade samma sak. Alltså i Sverige är det ju helt omöjligt att tänka sig en sådan ordning. Och det jag tycker är i alla fall både ute i samhället med gängkriminella och så vidare, att jag tror svenska poliser griper ju nästan ingen överhuvudtaget. Varken där ute på stan eller på Tele2 Arena. Alltså svenskarna, det är en rädsla för att liksom agera fullt ut i Sverige från poliserna. De vågar inte göra det helt enkelt av olika skäl.
Nej.
Och jag tror att det är svårt. Jag tror att många skulle ju hävda att det är motsatsen. Det finns olika uppfattning mellan folk. Vi i Sverige kanske tycker att de ska vara mer hårdföra. Och sen finns det de som tycker att vi ska vara mindre hårdföra. Så det här är en ganska delikat fråga vi har att röra oss med.
Jo, men om man ska komma till... Ja, jag går vidare. Det tredje exemplet från den här Aktuellt-sändningen, om man ska prata om tvärtomspråket, det var det här fastighetsföretaget SBB.
Det är den där Bachland.
Ja, men precis. Han var bara för 18 månader sedan så var han rent personligen var han miljardär. Och hans företag har alltså som affärsidé att köpa fastigheter från kommuner, regioner och staten. Och då på kort sikt så verkar det lockande. De får in massa cash. Men på lång sikt så är det förödande, för att vad de gör är att de höjer hyrorna. Så då får de alltså hyra alltså byggnaden av det här, så de går ju back. Och nu så har ju tiden kommit ikapp SBB, så att de har så höga lån så allt håller på att rasa. Mm. Och Batsland avgick ju då. Han var tvungen, han blev tvingad att avgå. Mm. Mm. Och allt bara
han var pamp i Nynäshamn då, sossepamp.
Gammal sossepamp, ja.
Han var ju en påläggskall faktiskt, att vi nästan sosseordförande faktiskt, ja. för ett antal år sedan.
Ja, han var ju Sahlins högerhandetag.
Istället för Löfven faktiskt, ja. 2013, när Löfven tog makten i sossarna, så var ju han på gång faktiskt i Persland. Och han ansågs ju vara mycket duktigare än Stefan Löfven, men det behövs ju inte mycket för vad det är.
Nej, det behövs inte mycket.
Men i alla fall, nu har ju då det gamla vanliga då, har ju då med höga räntor och det gjort att det är svårt att betala tillbaka lånen, och då kommer ju, så Mats Carlgren och byggherrarna på 90-talet också, när Sverige hade finanskris, att de fick ju lämna sina stora enorma innehav därför att de kunde inte betala räntorna.
Nej, men precis.
Det är klassiskt.
Men då i alla fall, när han då för bolaget startades så sent som 2016, och när han då kom, dök upp till de här till statliga institutioner och sa så här: hallå, jag gillar Batland, kan jag få tjacka här? Då borde de ha sagt så här, då kommer jag säga: åh, Ilja Batland, åh, trevlig sosse, du har säkert hjärtat på detta ställe. Mm. Gud vad kul det här, men som en bisats bara vill fråga, SBB, vad står det för? Och då kommer frågan, vad tror ni SBB står för?
Kan det vara någonting med samhälls...
Ja,
byggnadsbolaget.
Ja, precis. Han fick knyta an till sossarna på 50-talet, 40-talet, när det var någonting.
Per Albin Hansson.
Ja, men vad de borde ha gjort då? Samhällsbyggarbolaget. Okej, tvärtom språket. De borde ha dragit öronen åt sig och sagt att vad i själva verket ni vill göra, det är att rasera samhället.
Ja, jo.
Så är det ju. Men förstår du min poäng?
Men han, blev väl fartblind i alla fall, den här Batsland då. Naturligtvis som många andra blir, och ser inte farorna i tid, som det vanligt är då, att man blir förblindad.
Nej.
Och det var ju likadant med han som byggde upp en förmögenhet igen då, som hade lån på Cypern och det, som hette, jag såg ett program om honom, en dokumentär, min sanning med honom, den här...
Men då är det inte Erik Penser?
Nej, inte Erik Penser.
Gardell, Kisha Gardell.
Nej.
Vad heter det företaget som
han... Han bor i Saltis. Jag glömde.
Vad fan heter det? Vänta, kan vi bara googla det innan vi gör någonting?
Men vad heter den här liran som jag får efter här?
Jag vet inte.
Kisha Gardell har ju...
Titta på min sanning där.
Kisha Gardell spelar ju tennis jättemycket, men har ingen bollsinne alls. Han får stryka av allihopa.
Han känns ju dålig själv.
Jag tror han var duktig.
Nej, han trodde själv att han är duktig. Han har ingen boll. Så räcker det att köra ballongspel mot honom eller stoppbollar. På den här så hårda raka slag, då är han bra.
Det borde passa
mig.
Men
lite Brad Gilbert, alltså, pengagli.
Stoppbollar i min
grej. Då är han helt körd. Han har ingen bollsinne.
Sevjan heter det.
Ja, men det heter det.
Eller Kevin.
Vad hette den här killen nu? Alltså, det...
Men vad sa vi? Min sanning.
Min sanning. Vilka var med det som min sanning?
Ja.
Finansman, ja. Du tänker på Roger Akelius då?
Akelius,
Roger Akelius. Och återigen, han blev alltså mördad i stort sett utav Hans Cavalli Björkman på SE-banken i Malmö, som satte honom i konkurs då för ett antal år sedan. Han gick ut på toaletten och spydde och mådde sämre än sämst. Men lyckades då komma tillbaka igen och bygga upp en förmögenhet igen, så att han är nu miljardär. Vilket affärsnille!
Och där har ju också Erik Penser gjort då.
Ja.
Med, genom att han förlorade ju striden mot, eller rättegången mot Nordea.
Och sen bildade Yggdrasil, hette hans företag.
Ja, precis. Men sen visade det att hans fru, tror jag, hade ju pengar i Storbritannien. Så det fanns dollar. Ja, David. Han kommer alltså, gissa var han kommer från, den här herren.
Han gissar på Österrike.
Nej, det är fel. Han kommer från ett nordafrikatland. Han är från Tunisien.
Ja,
väldigt få som kommer från det. Men du hade någonting om...
Jo, men jag ska gå vidare här. Att politiker som säger att de är ödmjuka är inte ödmjuka. Mm. Och så vidare. Att det betyder tvärtom. Då tänkte jag på till exempel högsta ligan i innebandy.
Den kallas ju SSL.
Svenska Superligan.
Ja,
det... Kan det ha något att göra med att innebandysporten känner att de kanske inte alls är så super på riktigt, så att de måste dra till överord? Eller?
Så är det naturligtvis.
Det är det säkert på också.
Och varför heter den näst högsta fotbollsserien för herrar Superettan? Jag menar, hade lagen där varit så super, så hade de spelat i Allsvenskan.
Ja, alltså de vill ju förhärliga sig själva naturligtvis.
Jag tror, det behöver inte vara sant nu, men jag tror att bowlingen, alltså bowling-elitserien för ett par år sedan, hette Superelitserien.
De tar is och de kräks alltså.
Ja, alltså efter jul. Det är också väldigt mycket Sverige. Så här, efter jul så heter det Superelitserien. För då har man delat upp dem.
Ja, det var en kompis som jobbade, skitsamma. Han åt lunch på ett ställe där det var en maträtt som var så otroligt god. Och det var så många kryddor och det var så många ingredienser. Så den hette Super Extra Mega Special.
Det ska man akta sig för.
Ja, det, det sista som jag tänkte på var näst högsta fotbollsserien för damer, den heter ju Elitettan. Ja, och jag menar, hade de varit så mycket elit så hade de hållit till i Allsvenskan.
Ja, men det stämmer ju naturligtvis.
Ja, har jag en poäng där? Tack så mycket. Tack.
Ja, en poäng.
Det har du verkligen. Var du tack där?
Ja, det var det jag tänkte. En annan sak jag pratade om vi ändå är inne på fotboll.
Ska vi ta jingle då?
Ja, vi tar jingle. Alltså först Ronaldo till Saudiarabien. Nu också Benzema till Saudiarabien. En årslön på knappt 1,2 miljarder hävdar El Mundo. Skattefritt.
El Mundo låter som han som är ett bi i Simpsons.
Ja,
som
faktiskt.
Åker runt med en så här El Mundo. Alltså han som är så liksom.
Mundebo då.
Ja, Ingmar Mundebo, ja, precis. Kan du härma Mundebo?
Poete.
Ja, gammalt statsråd på 70-talet för de som inte vet. Ja. Och sen också Messi då. Var kommer han hamna? Kanske USA, kanske i Saudi.
Det snackar om 4 miljarder per år.
Men jag undrar då, om man ska liksom backa och vara riktig människa här. De här tre, Benzema, Ronaldo och Messi, har varit världens kanske tre bästa fotbollsspelare de senaste 10 åren. De har redan tjänat så mycket pengar så att de kan inte göra av med så mycket pengar. Varför, jag måste fråga, varför går de till Saudi? Det är jättetråkigt att bo. Jag har varit där. Det är varmt, det är pissigt.
När var du i Saudi, Robin?
Ja, men jag har varit i, vad heter det?
Dubai,
precis.
Det är inte riktigt samma.
Ja, men nästan. Men liksom, de har ju redan mer pengar än de kan göra av med. Jag förstår inte, vad är deras drivkraft?
Svaret är, tror jag, att de håller inte i de vanliga ligorna. Framförallt inte i Premier League och de stora.
Nej, men det är väl inget svar. Men då kan de sluta, eftersom de varför kom till Saudi.
De vill
till pengarna?
Inte sluta med det de håller på med hela sitt liv. Zlatan vill inte sluta heller. Han lider vid tanke på att behöva sluta någon gång. Nu vill han fortsätta ett år till. Så att,
men då kan han gå till AIK eller Halmstad?
Att få fortsätta då, att fortsätta i Saudi som är ett höld i mystik, håller ju deras stora stjärna vid liv fortfarande faktiskt. Fast det är mycket enklare att göra sig gällande. De kan spela den fotboll de älskar några år till och tjäna pengar som inte är drivkraften.
Jo, jag frågar Jesper då, varför går man inte till Molde eller FC Köpenhamn, alltså, något lag som har något att kämpa för pengar kan ju inte betyda någonting.
Vi kan inte vara så grund, alltså, alla vi tre hade gjort exakt samma sak.
Nej, hade jag inte gjort.
Nej, du säger det, ja. Men det säger om vi hade tjänat de pengarna och haft den livsstilen som de har. Och
men de är färdiga, de har mer pengar än de kan
nej,
göra
de, med. Nej, alltså, de har inte. Vi vill bara kolla Mike Tyson som har tjänat 8 miljarder och ändå ligger 2 miljarder back. Man ligger.
Det är en bragd att göra om med så mycket pengar som Mike Tyson
har
han gjort?
Nej, jag vet inte, Mats.
Men, 100 miljoner per dygn back.
Men man har ju åtminstone... Ju mer pengar du tjänar, desto mer pengar kommer du också slösa. Det är inget konstigt. Och om du får då 10 eller 15 gånger så mycket pengar som du någonsin kommer att tjäna på ett år. Det är klart att jag tror att vi kanske också hade gjort det.
Svaret är nej.
Men jag tror ändå följande. Jag förvånas över att inte Zlatan har fått ett anbud från Saudi redan faktiskt.
Ja, men han är ju prinsessa på ärten. Han kan ju inte röra sig utan att bryta benet.
Han är ju i princip invalid.
Ja. Men de vill ha så prestigevärvningar till Saudi.
Zlatan är väl passé, är inte det?
Om Zlatan sen är halvspelare så spelar det ingen större roll. De säljer ju tröjor på de här spelarnas, alltså det är det som är stora intäkter på Messi och Ronaldo och även Zlatan som säljer hela världen tröjor och tjänar mycket mera pengar än vad de får i lön.
Men Saudi är väl skitsamma dock. Nej, men, de räknar inte med att få in de här pengarna. Utan de vill ju bara att det ska vara bygga ligan.
Nej, men det glänser ju om deras namn. Det förhärligar ju ligan i Saudi. Hela Saudi-Arabien stiger ju mot stjärnorna om de här Ronaldo och Messi finns med i ligan. Det är väl därför
jo, men,
vi
men
har
de på plats i ligan. Det sitter tre pers och liksom svettas med lite sand i arslet och tittar på läktaren. Det är ingen som bryr sig om den ligan.
Nej, men alltså mediaspotlighten är enorm emot Saudi för de här stjärnornas skull. De behöver ju få detta lyft för hela samhällets skull. I den största sportens största stjärnor.
Ja, men jag tror att folk kommer börja titta på tv på saudiska ligan. Det händer ju inte.
Nej, men det spelar ingen roll. För att media är ändå så fokuserat över hela världen emot de här spelarna fortfarande som Ronaldo och Messi i första hand. Så att det lyfter hela samhällena överhuvudtaget med allt vad det innebär,
tror jag. Jag tycker
men
det är sorgligt.
Men det är väl ett, ja, men jag håller med. Men det är väl ett hopp också. För att titta på Kina som ändå ganska länge har gett ut enorma överpriser och översummor för spelare. Typ Mackan Danielsson som fick 50 miljoner av han var per år.
Han satt i karantän på ett hotell och mådde dåligt
hela
tiden. Ja,
mådde jättedåligt. Och fick väl säkert inte se ut de här pengarna. Nej, inte allt i alla fall.
Fick han inte det?
Nej, inte allt. Eller jag vet, det kanske han fick, men jag tror inte han fick ut allt.
Men hörde ni den där reportagen i Offside om hur han hade det under karantänen?
Nej, det var ju vidrigt.
Han var alltså inlåst på ett hotellrum i flera veckor. Kompis med en skalbagge typ.
Nej, men när
det måste vara hans livs värsta period.
Ja, men det första du gjorde, du kom ju till ett, i alla fall i Kina, som det var då, så kom du till ett corona-hotell, alltså ett karantänhotell. Där du måste vara i 4-5 veckor. Du får inte göra någonting. Du får mat upp via någon jävla lucka.
Äcklig mat tydligen.
Jätteäcklig mat. Och det finns ingen tv eller någonting. Utan tvn är ju kinesisk stats-tv.
Är det under dörren och skickar in mat? Platt mat?
Jag vet inte om
det är... Plattfisk.
Ja, det är bara plattfisk. Undra så... Det här är roligt. Det är enda historien som min mamma kan. Enda roliga historien. Jag undrar så flundra om gädda är fisk.
Men gädda går ju inte in under dörren.
Jag måste tänka på det.
Ja, jag får tänka på det. Var väl så där.
Jag sa inte att jag satt och var enda min mamma kan.
Med granen då som kan köpa en kok på Riviera för 40-50 miljoner. Han tjänar ju grymt mycket Krasnodar då i Ryssland.
Ja, han hade väl säkert en miljon i eller i alla fall en halv miljon i veckan, minst.
En spännande sak. Mer kanske. Han var ju dåligt nu för han fått kicken och sådär. Men när han precis var tillbaka i Helsingborg och han hade hela Krasnodar historien bakom sig, jätterik sådär, så skulle vi ha med honom ett inslag på SVT där vi ville, han skulle slå en straff, han skulle prata och det skulle ta kanske 5-10 minuter av hans tid. Han ville ha betalt.
Menar du det?
Jag blev väldigt, väldigt förvånad. Och sen så också när man hörde att han inte är snål, för han har skänkt pengar till Helsingborg och sådär. Men det var väldigt konstigt.
Har han gjort det?
Men vad vill han betala alltså för själva?
Ja, för medverkan. Han vill ha typ 3000 för medverkan. Men med 3000 från, då tjänar han på en skitkorv.
Men har han skänkt pengar till Helsingborg? Är det sant?
Ja, men det har han. Han har satsat pengar själv i Helsingborg.
Det finns en ännu värre historia om någon som ville ha pröjs. Jag måste fan tänka.
Leif Borg var det.
Han sägs vara snål. Han vill ha
nej, men vänta, är det någon annan som ville ha?
Jag kan berätta att Niklas Lidströms 50-årsfest har jag hört från många källor. Han hade ju självkostnadspris i baren.
Ja.
Men Leffe Borg, han var på radion då som expertkommentator. Det var väl inte så jätterik, men han skulle ju ha bilersättning, tror jag, när i stort sett bara körde inom Stockholms tullar och det. Kanske skulle köpa Expressen någonstans vid Karlaplan och tillbaka till radiohuset. Då vill han ha 7-8 kronor för det, för den bilresan.
Jag har hört att han var sjuk när det gällde pengar på TV4 också. Ja, så
det... Vem då, Leffe Borg?
Ja.
Jag har en bättre.
Låt höra.
Jo, Hasse Backe. Varje gång som det blir en längre sändning, alltså om det är en till exempel Champions League-match då som går över klockan 12, då skickar han dubbla fakturor.
Vad menar du?
Då skickar han dubbla armor.
Men Leffe Borg snackas ändå om Leffe, om jag kan snacka skit om Leffe Borg. Det var ju då, han bodde på ett hotell som de, jag vet inte, ett hotell i Uppsala som...
Alltså det är inte riktigt vad det hette hotellet.
Som jag ätit jätteofta på. De hade en matsal förr i världen i alla fall. Det ligger i utkant utav Uppsala, Scandic. Och han stod och väntade då. Det var en polare till honom som skulle käka lunch med en affärskompis. Och då stod han och väntade liksom uppe i trappan då till de hade kommit där. Så gick han ner, bara lokade med en händelse och kom förbi och sattes vid bordet då. Och det här tar ni grabbar, sa han då. Alltså käket då.
Ah.
Alltså smyga ner och äta gratis på det sättet. Det är nästan sjukt.
Ja, det är fult.
Det är sjukt.
Ja, det är sjukt. Ja, det är sjukt.
Vi är svenska fotbollsgrabbar med VM. Ronnie Hellström var tydligen den som var huvudsångaren, ungefär som Håkan Södergren i Nu tar vi dem. Alltså Håkan Södergren är ju exceptionellt sugen på rampljuset, det tror jag.
Ja, ja, visst.
Och jag tycker han sjunger ju rätt bra.
Jättebra.
Alltså helt okej i alla fall, ja, för att vara hockeyspelare.
Ja. De gjorde väl om ordentligt det de hade spelat in också.
Men när man valde, ja, när man valde Nacka då, Mats?
Vem som valde Nacka?
Vi hänger med, det är ju hemskt.
Vi hänger med, det är ju hemskt. Och anledningen så gör vi faktiskt det.
Vem som valde Nacka? Ja, vad hette han som var manager under Nackas?
Var det Simon Brehm eller?
Nej, att Nackas turné i Folkparken hade och klackade en krona i bröstfickan och berättade lite om sin karriär. Och den personen som orkestrerades hans framträdande, han var ju alkoholist.
Åke Linder.
Ja. Åke Linder.
Jag tog det från huvudet.
Att du hittar honom i hjärnans vindlingar, det är ju helt fantastiskt.
Fantastiskt.
Fantastiskt ordet, Åke Linder. Så att han var ju sugen på PR och pengar och det, och lurade Nacka på mycket pengar i Folkparken. Gjorde han det? Ja, gjorde han.
Mats, vad är dina reflektioner på de senaste veckornas allsvenska?
Jag förstår inte att Elfsborg, som har gått under radarn och vunnit 8 raka segrar, plötsligt dyker upp och slår Malmö klart hemma med 3-0. Det är en sensation. Nu är man jämsides med Malmö i toppen och det. Jag tror att detta guld var klart för Malmö. Och sen Anders Christiansen som nu har fått hjärtproblem till råga på allt. Och att Hugo Larsson heter han väl, som nu försvinner till Eintracht Frankfurt.
Ja, 18 år gammal. Inte heller han får chans att dominera allsvenskan. Utan sticker då innan han knappt
är ordinarie. Ja, det är väldigt synd. Men Malmö kommer alltså att åderlåtas ordentligt här. Så att jag undrar hur kommer det gå för Malmö till slut. Malmö är ju en främlingslegion. Medan Elfsborg är ett genuint svenskt lag på ett helt annat sätt. Ett kollektiv som kan mäta sig med Malmö. Vilket är väldigt kul. Det kan bli en toppstrid i allsvenskan. Däremot jag Djurgården nu smyger upp bakom också.
Och så har faktiskt. Vi Häcken också.
Och Häcken
inte
också.
Att glömma Häcken. Vad säger Jesper?
Jag tror väl att Malmö oavsett kommer att plocka hem det här. Jag tror att man kommer värva rätt friskt i sommar. Man har inget Europaspel. Vilket man har lagen förutom Elfsborg har. Och förmodligen blir det väl en kamp mellan Elfsborg och Malmö.
Men jag tror återigen att Erik Rydström då, som har börjat väldigt bra i Malmö. Som ju är en kommande landslagscoach, tror jag, Henrik Rydström.
Det
hoppas jag verkligen, för att han har ju kvalitet långt
också.
Utöver det vanliga faktiskt. Han måste ju ha ett jättejobb nu om de får in nya, så att säga, främlingar i laget i fönstret då, i sommar, att få ihop det till ett lag, vilket ju är jättesvårt. För Malmö senaste åren har inte varit ett lag överhuvudtaget. Duktiga spelare men inget lag. Och utan Christiansen då så är laget väldigt otroligt vinklippt faktiskt. Så jag tror Elfsborg kan ge Malmö en fight här faktiskt, för Elfsborg har ju inom sig byggt en väldigt stark lagmoral.
Och fatta också, spännande med Hugo Larsson som sticker, Anders Christiansen som har hjärtproblem. Förstår ni, vad har de gemensamt, de två?
Att de är rödhåriga eller?
Ja, två små rödtottar. Ja. Rödtottarna försvinner från Malmö. Ja.
Pengamässigt då, så Hugo Larsson 132 miljoner för Eintracht Frankfurt. Som trumfade över Dortmund faktiskt. De tyska ligorna låg i framkanten med stora pengar för Hugo Larsson. Sen tvåa är ju då Alexander Isak med 85 miljoner. Och så Zlatan 3, 82,5 när han gick till Ajax 2001.
Ja, men vi kör lite tennis tycker jag. We're on a tennis court.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Seem at home on the court.
Let's say that I played around.
Well, you don't look. Det där är typ det värsta musik jag vet.
Ja, den verkar
vara så här rolig. Det är lite så här Broadway, så här rolig Broadway musik. Ja. Michael Bublé musik.
Ja, och man ser busslaster komma dit och man tycker synd om allihopa.
Ja, de där två som satt och sjöng, de var så nöjda. Laura och Santiano.
Men Michael Bublé, inte han?
Gillar du Michael Bublé? Mm.
Ja, oavsett vad, så hörni, tennis och Franska öppna pågår för fullt. Hur mycket kollar ni?
Inte jättemycket, men jag såg att Mikael Ymer åkte ut.
Ja, just det. Mats, hur mycket kollar du?
Nej, alltså jag väntar nog till andra veckan och tittar mycket, det kan jag säga. För att de inledande omgångarna är inte så jättekul att titta på.
Ja, då vill jag motsäga direkt.
Det är för långa matcher.
Det är därför jag tar upp det här. För att alltså redan i den första omgången så spelades den match som i år med stor sannolikhet kommer bli den match som allra flest människor kommer minnas ifrån årets turnering. Det handlar om Gael Monfils mot Sebastian Baez. Har ni hört talas om den matchen?
Ja då.
Första omgången.
Mm. Är Monfils han som mötte Ymer? Nej, det är Fils.
Ja, de har mötts flera gånger. Men det är inte Ymer som har slagit Monfils.
Det är inte den han slog i domarstolen.
Det var bara Fils som han nu...
Det var bara
ja, det var för kul. Han är inte Fils.
Ja,
men han har mött Monfils också. Men så här, Monfils, vad har vi på Monfils? Han är fransman. Han har varit med länge. Han har 9 ATP-titlar sammanlagt. Han har som bäst nått semifinal i Grand Slam-turneringen. Han har gått i semi i Franska och US Open. Väldigt duktig, men för defensiv för att kunna utmana de bästa på högsta nivån. Alltså Nadal, Federer och Djokovic. Djokovic har till exempel 18-0 i segrar på Monfils.
Den vidre Djokovic som höll på med Kosovo nu och skickade någon hjärta. Han vill ju att Kosovo ska bli serbiskt.
Jo, han är ju pro-serb, det är inte så konstigt.
Ja, men det är provocerande också att han ska hålla på hela tiden. Han är ju puckad, han är ju.
Ja, det måste
vara.
Och
hans dumma farsa
också. Han är ju skadad, alltså rent så att säga. Han anses ju inte vara någon helhjulig person på något sätt. Han sätter sig ju i trubbel hela tiden. Politiskt och även vaccinationsmässigt och alltihopa det där. Så han retar ju upp publiken för att bli så impopulär som möjligt.
Men han är väl retarderad?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker det är kul att han finns för att han går mot sömmen. Alltså många tycker illa om honom, men det är rätt
halvkul.
Halvkul, okej. Okay. Men tillbaka till Monfils.
Ja.
Om du är okej för härskapet.
Ja.
Nu är han snart 37 år gammal. Rankad 394 i världen. Och han spelar sannolikt sitt sista franska mästerskap. Alltså han är ju fransman. Han ställde sig första omgången då mot den 22-åriga argentinaren Sebastian Baez, rankad 42 i världen.
Alltså sa han samma som Joan Baez?
Ja,
då?
Exakt så sa han. Och jag har sammanställt ett litet referat. Argentinaren vinner första set med 6-3. Monfils vinner andra med 6-3. En mycket trött Monfils sliter sig till tredje och vinner det med 7-5. Sen så i fjärde så blir det klara 6-1 till Baez. Monfils orkar ingenting. Nej. Och då undrar man, finns det kanske någon möjlighet att den slutkörde Monfils vilade i fjärde för att satsa allt i femte? Ja, kan man ju tro. För att så var det inte. För att Argentina går nämligen fram till 4-0 i femte avgörande. Och Monfils är så trött så att han garvar de få poäng han lyckas ta. Och publiken är helt vild och försöker liksom få honom att vakna till. Men han är så trött, han är så gammal, han är 37. Och av de senaste 11 gamen då så har Baez vunnit 10. Och då kommer vi in här då när Monfils servar i femte gamet i avgörande set och det står 0-4 i game och 30 lika.
Han är redo. Sista chansen nu.
30-40 och Baez har breakboll fram till 5-0 nu, för det var sista chansen, sa kommentatorn. Men här lyckas Monfils ta 3 bollar på raken. Han vinner gamet och får 1-4. Hemmapubliken i Paris är i extas.
Ja, värdigt. Mycket värdigt. Publiken sjunger Gael Monfils namn här.
I nästa game så servar Baez och Monfils lyckas kämpa till sig en breakboll.
fortfarande chansen då. Alltså, överraskande.
Och klockan är alltså nu på natten 23.50. Oj. Och Monfils haltar mellan bollarna. Han har 2-4, men alltså lyckas piska in allt. Han kan knappt gå, men han sätter grejen.
Han vill ju inte vinna, Monfils, inte. Han vill ju inte vara kvar.
Ja, men kanske inte. Och nu är vi då ställning 2-4, så går han fram till fördel i egen serv. Publiken sjunger och publiken hoppas. Men fortfarande alltså ett break upp till Argentina. Och nu så ska då den otroligt ensamme, förstår jag, alltså han har hela Paris emot sig. Folk står och skriker. Han ska upp nu och försöka serva då. Ta det här gamet. Han ska försöka serva hem så han har 5-3. Det femte avgörande. Och hela stadion står upp och sjunger för full hals. Han får inte surra för att sjunga i Marseillaisen hela tiden.
Ja, just det.
Alltså, det är otroligt. Men då när Marseillaisen till slut har tystnat, så får Baez äntligen börja serva. Och han pressar som fan. Han går fram till 30-0 och fortsätter trycka på i bollarna. Man finns alltså uppe på läktaren nästan. Han är så långt bak. Också som är skälet till att han aldrig lyckas slå Djokovic och de andra, för han är för långt bak. Och han jagar och han jagar och han jagar. Och han grimaserar illa. Sebastian Baez tar sig kragen och får 5-4. Mm. Och som man då sa kommentatorn, nu har han chansen att serva för matchen. Han har haft 4-0 i femte avgörande. Och nu har han chansen att serva för matchen. Fast han har hela stadion, hela publiken emot sig. Och han bryter tillbaka blankt, ska man säga här också.
Men jag fattar inte riktigt, för det stod ju 4-3.
Ja, jag har missat något. Ja. Så jag får vara så. Ja. Men saken är då att Monfils, han haltar fram till mottagarrutan.
Vid 5-4 alltså.
Ja, precis.
Sitter den? Ja, den sitter. Det där är en av de bästa poängen jag har sett. Han ligger på så frenetiskt och träffar baslinjen. Det är jättebra längd. Om och om igen. Och Bäs försvarar sig, springer. Helt otroligt. Breakfallet tillbaka till 5-lika.
Monfils bryter alltså tillbaka till 5-lika. Han har egen serv och går fram till fördel. Alltså han har chansen att gå fram till 6-5 ledning i 5-6. Argentina som alltså nyss nästan vunnit.
Sebastian Baez.
Han ska nu serva för att vara kvar i matchen. Mm. Och nu spelar han ganska bra. Han går upp till 30-15 som blir 30-lika. Och sen en asbra boll som Baez vinner. Så det är 40-30. Och så blir det gameboll till Baez som hon finns räddar. Men han har kramp i benet. Och sen ställer han sig inte upp för att ta emot serven nästa gång. Mm. Så han får en varning av domaren. Och en varning till innebär poängförlust. Jaha. Så att då skulle Baez få den poängen. Och nästa boll vinner Monfils. Så Monfils får här, han får en matchboll. Missar matchbollen så får han en ny matchboll. Och den ska vi lyssna på nu. Klockan är nu 18 minuter efter midnatt. Oh. Alltså största matchen kanske spelat nu är. Men det brukar, de som gör såna här hjälteinsatser, vänder som går i så trötta, de brukar vara körda nästa omgång. Eller hur, Mats?
Jo, absolut säkert. Så kan man gummiarm för Baez. Och det är klart, han fick väl gummiarm av publiken naturligtvis. Och i tennis är det svårt att vara oberörd när publiken är så som de är där. Det är det.
Men alltså, hörde du när de sjunger Marseljäsen hela franska publiken, klockan är 12 på natten. Alltså, Baez ensam argentinare mot liksom tusentals fransmän. Det är svårt.
Det är också att de hatar ju Argentina efter sommarens fotbolls-VM. Eller höstens. Men jag var jättespänd på vem skulle vinna. Jag trodde att hela tiden att Baez skulle vinna.
Det trodde jag.
Men så vann Måns Fiss. Jag blev så glad. Jag blev jätteglad.
Hoppas han har kraft kvar nu då till.
Alltså grejen är att han kanske är redan ute nu när vi pratar. Han har ju svårt någon gång till. Han är gammal. Han är 77 med sig. Men ändå, den här matchen, det kommer jag att minnas för alltid.
Alltså
den
antingen var... åker han ut direkt eller så vinner han hela skiten.
Ja.
Nej, vinner hela skiten gör han ju inte. Men det går ju inte. Men han åker sannolikt ut nästa match.
Vilka andra sådana Askungesager har vi? Med lag som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter vinna. Det är klart, Lake Placid-grejen. Liksom,
USA.
Det är ju en sån grej. Men vilka andra sådana? Det är klart, Grekland 2004.
Fast de aldrig bryggar riktigt. De bara tråkar sig genom hela turneringen. Vi gör lätt för oss, du och Jesper. Ordet Mats Strandberg, berätta.
Ja, det finns många, framförallt då kanske i pingis och tennis. I Nagoya 1971 så var ju Stellan Bengtsson ingalunda tänkt som en medaljör i singel.
Alltså Hammarn?
Nej, Stellan Bengtsson från Falkenberg.
Är det Mini?
De spelar dubbelt tillsammans, Hammarn och Stellan.
Ja, alltså, vem är Hammarn då?
Hammarn var Kjell Johansson.
Mini Stellan kallad. Stellan Bengtsson. Han vann ju guldet under Nagoya efter en hjälteinsats som heter Duga. Han var ju en enorm sensation.
De gjorde en singel tillsammans, har du hört den? Hammarn och Stellan.
Ja.
Pingis är toppen. Häftig som vapen på gröna bord runt om vår jord är fighten jämt igång. Hammarn och Stellan missar rätt sällan. En serve går in, en toppen spin och sen en segersång.
Och här var Hasse Edler som vi nämnde tidigare. Han drog ihop de här för han ville tjäna pengar på att de spelade in en låt.
Ja, och det var ju samma som vi pratade om. One more reggae for the road.
Just det.
Det var bättre nästan än Nacka Skoglund, tycker jag det här faktiskt.
Det var bättre, tajta produktion.
Men Stellan Bengtsson dök ju upp från ingenstans i alla fall som ett underbarn ifrån Falkenberg och vann då guldet 1971 så som osidad spelare och vände hopplösa underlägen på vägen fram till finalen där han vann emot Ito Japan med 3-1 i set. Han mötte en kines då i semifinalen och under med 19-12 tror jag i femte avgörande set. Men vände och vann det med 22-20 och räddade en stycken matchboll. Så att han var en hjälte, Stellan, som hade... Alltså han skulle kunna tjäna så mycket pengar 1971 på sin enorma hjältestatus efter VM-guldet där. Men han utnyttjade inte det riktigt faktiskt. Han kunde tjäna mycket mer pengar. Och Svenska Dagbladets guldmedaljörer har aldrig haft ett så kort sammanträde 71 för att ge Stellan guldmedaljen. Så att det var en fantastisk historia. Sen var ju det tennisen var ju Mats Wilander 1982 när han vann Franska mästerskapen som 17-åring. Borg var i final 1981 och så la Borg av och så kom Mats Wilander 82 då i Paris och vände också underlägen på vägen fram till segern emot Vilas då med 3-1.
Ja, för Borg vann ju 81 och Wilander vann 82, det är otroligt.
Och så slog ju Borg Lendl i 3-2 i finalen i Paris och så kom då okände Mats Wilander och gjorde samma sak då. Slog
Vilas. Det var alltså Borgs sista seger och Wilanders första i Grand Slam.
Så att det var ju en tennisfeber i Sverige 1982 som saknar motstycke verkligen.
Och visst var det väl så att de hade väl egentligen bara ett möte, Borg och Wilander sinsemellan, och det var väl så att Borg fick 1-0 på Mats Wilander. Har jag rätt eller fel?
Nej, 1981 då, så möttes de i första eller andra omgången i en vanlig ATP-turnering och då vann Borg enkelt emot Wilander. Det är deras enda möte i en riktig turnering,
ja,
så att säga.
Du hade kunnat säga, ja Olle, du hade rätt, hade du kunnat säga också.
Och det alla inte vet är att gin kommer från Geneven, som visserligen är en holländsk dryck, men det kanske vi ska prata om någon annan typ. Ja.
Men det var alltså Askungens saga, det var ju Mats Wilander och Stellan Bengtsson. Så att jämföra dessa två insatser faktiskt, vilken var bättre än den andra. Lika sensationella båda två. Och pingisen var så stor 71, så att det var nästan i höjd med Wilanders insats faktiskt i 82, vilket man har svårt att fatta idag. Idag är ju pingisen nere för räkning. Men dessa två giganter så småningom i svensk idrott slog igenom på detta fantastiska sätt med då 11 års mellanrum.
Jag vill knyta an med mer tennis här nu. Alltså världens de 15 senaste årens bästa spelare. Vem är det? Alltså efter Federer, Murray, Djokovic och Nadal. Vem är det som är femte bäst sett i framgångar i såväl Grand Slam som världsranking?
Jag kan tänka mig att det är Wawrinka.
Det är Wawrinka. Stanislas hette han förut, sen döpte han om sig till Stan Wawrinka av någon anledning. Han har alltså vunnit 3 Grand Slam-titlar under de 4 stora storhetstid.
Det är ändå stort ändå.
Visst är det det.
Han slog igenom väldigt sent faktiskt.
Förhållandevis sent. Han var schweizare, eller är schweizare.
Hade han inte Magnus Norman som tränare?
Han har det nu. Norman tränar honom fortfarande.
Han hade en otroligt rak backhand.
Världens vackraste backhand.
Otrolig
Norman
backhand.
Är otroligt, var otroligt bra i tennis, men också otroligt bra i bandy.
Hans bror var ett tag ordförande i Svenska bandyförbundet.
Ja, men Norman var ju... Alltså,
Marcus Norman.
Ja, men Marcus Norman var ju en norrlandslagsman.
Jag har mött honom i squash i en tävling.
Han kom från Filipstad faktiskt. Där är det mycket naturligt att spela bandy.
Är det inte från Tibro? Nej, det är Södling.
Får jag gå tillbaka till Wawrinka?
Ja,
snälla, jag är väldigt svettig här. Wawrinka vann alltså Franska öppna 2015. Och nu, 38 år gammal, så ställdes han i första omgången mot en spelare som han verkligen ville slå. Har ni hört storyn om detta?
Nej, men jag spelade på Wawrinka, så jag var förbannad.
Mm. Det finns en personlig sak bakom.
Jag vet inte.
Nej, låt mig berätta då. Mm. För några år sedan så mötte Wawrinka Nick Kyrgios, australiensaren. Okay. Och då under själva matchen, mellan 2 poäng, så skriker Kyrgios över nätet att hans kompis, tillika tennisspelaren Thanasi Kokkinakis, har haft sex med Wawrinkas flickvän. Han säger så här, om jag översätter. Ledsen att behöva säga det, kompis. Men Kokkinakis har haft sex med din flickvän. Wawrinka blev rasande och sa efter matchen så här. Att det han sa till mig skulle jag inte ens säga till min värsta fiende. Och hur pass infekterat det här har varit mellan Wawrinka och Kokkinakis mellan åren, det vet man inte riktigt. Men de har varit på samma tour under flera år nu. Men här i år, i Franska, så möts de alltså för första gången. Och matchen var så riktigt uppsnackad. Och Nick Kyrgios, Gossen Rude, han skrev så här på Twitter, alltså i förrgår då, precis före matchen. Skrev så här: Cock versus Stan, laughing, ha 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 ha, come on, this is what we live for. Stan don't wanna lose this one, ha ha ha. Och sen en smiley som håller för ögonen. Sån jävla hetsning. Och vem tror ni vann? Kokkinakis eller Wawrinka? Wawrinka hade 38.
Eftersom jag var förbannad så vann Kokkinakis.
Precis, Wawrinka hade 2-1 i set och sen så var det tiebreak i fjärde som Kokkinakis vann och sen förlorade Wawrinka i femte så han åkte ut.
Hälsade alltså, de efter matchen?
Ja, det finns en stillbild, de hälsade och tittade varandra i ögonen. Men ändå, hur knäckande är detta för Wawrinka?
Ja. Men Wawrinka har väl trappat ner på sin tennis ganska mycket nu så att det var en väntad förlust. Det måste
visst
ha varit,
är det så, ja. Men han ville ju ändå vinna matchen.
Ja. Men det kan, alltså, jag kan tänka mig att det där var bra för Wawrinka. Nu kanske han kan släppa det.
Ändå Kyrgios att han säger sånt. Det är ju, det...
Men han är väl en jävla fittare, inte det?
Jo, men alltså, det, ja, det piggar upp samtidigt.
Han är värre än Mikael Ymer faktiskt. I fråga om beteende överhuvudtaget. Alltså,
ja, men vad tror du? För Mikael Ymer gillar vi igen.
Kyrgios går ju utanför toton överhuvudtaget för att hur en tennisspelare i denna gentlemannasport ska agera överhuvudtaget. Det finns ingen värre i tennishistorien än Nick Kyrgios. Men Micke Ymer är på väg dit faktiskt.
Det finns heller ingen med lika bra känsla som han är som Kyrgios i tennishistorien. Fan vad han spelar snyggt och vackert, så att han har ju något som andra inte har. Vad är det för något reklam? Något som andra inte har.
Ja, det är... men är det inte Olve?
Jo, det kanske är.
Goda stunder.
Ja, just det.
Det var så här.
Men det har Kyrgios.
Är det med? Är det den typ?
Jo, kanske. Ja.
Men jag tänkte, med Kyrgios, skillnad på tycker jag Mikael Ymer och Kyrgios är att Mikael Ymer gör ju saker i affekt. Man blir arg och liksom så. Kyrgios, det där är ju så utstuderat och manipulativt och elakt. Jag tycker ändå Mikael Ymer ska ha... jag tycker vi ska skydda honom lite grann här i alla fall. Nu gillar vi också Ymer igen i studion. Så att, eller gör vi det? Vet jag inte.
Kanske inte jo, riktigt.
Men varför säger Kyrgios så när han möter Wawrinka i en match?
Nej, men för att han vill väl såklart psyka honom.
Ja, han lyckades uppenbarligen.
Men Kyrgios måste ju vara helt störd som människa. Jag menar, det är det minsta man kan säga. Sen är han ju inte, han är onormal som spelare också. Genom att han tränar ju oregelbundet. Spelarna tränar ordentligt normalt, vilket han inte gör.
Ja, han säger att om han skulle träna lika mycket som de andra, ja, då skulle han ledsna och tappa allt.
Ja, just det. Så att han beter sig på alla sätt som en störd person.
Nej, men det är ju något fel på han. Och det är det jag menar bara med Ymer. Känns han inte att Ymer, tror jag, mitt i allt, kanske är en god person. Någonstans, ja, någonstans bakom, bakom. Men Kyrgios är ju bara en fullskalig elak människa.
Han är ju en
praktarsle,
praktarsle.
På gränsen till psykopat kanske. Ja,
det tror inte jag Ymer är. Det är inte han,
men en Ymer har ju blivit lite förstörd under årens lopp, och nu är han ju faktiskt, alltså Ymer, värre än någonsin.
Ja, och han mår ju inte bra. Nej. Problemet är att Kyrgios mår ju bra. För det enda man ser med Kyrgios är att han går ju bara runt och ler.
Olika tjejer hela tiden, snygga tennislag och vinner tillräckligt mycket pengar för att leva ett gott liv.
Så skulle man ju ha det som, ja, så skulle man ju ha det som Kyrgios har det. Har det. Ja.
Det är ju Champions League-final på
tionde juni.
Nästa lördag, precis. Mm. Och det är ju då Man City mot
Inter.
Och det har hänt grejer i Polen. För att den här domaren då, Marciniak heter han. Som
dömde VM-finalen.
Precis, han är ju världens bästa domare, skulle jag säga. Han är ju exceptionellt bra. Men han har varit i... blåsväder.
Aha.
Och han har ställt upp på något konvent eller liknande. Det är bara det att det här eventet har kopplingar till extremhögern.
Jag trodde du skulle säga SD.
Nej, ja, den polska det polska SD.
Alltså polska SD är bra mycket mer högre än SD, det får vi, ja, gissa.
Det får man verkligen säga. Och det är då alltså den här Slavomir Mentsen, the leader of the Confederation Party. Och the Confederation Party är ju då Polens typ SD, fast de är mycket, mycket, mycket värre. Och de har ju
Jo, men de som leder landet nu, bröderna Kuczynski, en dog i en helikopterolycka. En är,
ja, exakt, precis.
Alltså, de är ju högre och mest redan som det är. De, ja, som leder landet.
Och den här mannen då, han är alltså libertarian och jättehöger. Så det är naturligtvis ingen bra människa. Men den här Marciniak då har inte riktigt vetat om det här. För han har gått ut efteråt att jag har ingenting, jag visste inte alls vad det här var för någonting. För att det har ju varit tal om att han inte ska få döma den här finalen då. Och Mentsen är känd för att han till exempel har sagt en politisk slogan som är så här: vi står emot judar, bögar, abort, skatter och EU. Så det han är
HBTQ-personer då?
Ja, det var ju bögarna får väl vara med, ja, där, okay, och okay. Kanske. Ja, och han har också varit emot, och han har varit med någonting som heter White IPA Matters.
Vilken fräsch kille.
Ja, men det är ett superas. Ja. Men det visar att den här Marciniak, han har inte vet om alls, utan han är ju sosse, om jag fattar rätt. Aha. Alltså, han är vänster. Aha. Säger han i alla fall. Man säger att allt det står liksom i,
vad säger jag, med vänster emot. Och så här, så vad politiska skalor är i olika länder, det är lite olika. Vi spelade ett program igång där vi åkte hälsa på Romario. gamle, han är ju vänsterpolitiker i Brasilien. Okay. Då hade gjort ett vänsterquiz med honom om liksom politik, om Marx, Lenin, alltså lite så här grejer. Han hade inte en susig om någonting. Och så pratade vi med andra, alltså politiska kännare i Brasilien, och säger alltså vänster i Brasilien har ingenting med vänster i övre delen av världen. De kan fattar ingenting. Så att det är lite olika bara.
Nej, men jag fattar det, men i Polen är ju ändå lite mer lik Sverige kanske. Alltså man jämför, ja, med
i Brasilien. Polen har ju ändå en grogrund historiskt, och det för att vara mycket mer konservativt och, så, och icke-förlåtande jämfört med Sverige till
exempel.
Ja, men
alltså, om man bara tar, om man tar abortfrågan så är Irland och Polen är de som är mest konservativa mot abort av alla länder. Liksom.
Ja, mycket värre än till exempel Italien då och Frankrike. Men alltså, Polen är ett jävla skitland på många sätt och vis. Och i det här fallet då så har i alla fall Marcinek varit med på den här det här konventet då, som den här mentsen har organiserat. Men han har vetat om det och nu får han döma. Sen kan man väl tycka att han var kanske lite lite godtrogen. Lite naiv. Att man får nog kolla upp vad man ska göra för någonting. För det är ändå...
Vad som Stefan Löfven? Naiv?
Mats, jag vill att du berättar om hockey och då ska vi köra en jingle innan. Mats, jag vill att du berättar om de största svenska VM-fiaskorna i ishockey-VM-historien.
Med stort nöje berättar jag om fiaskon.
Vi är väl inne på nummer två nu.
Svenska fiaskon i VM-historien har vi tagit några stycken här. Och då på 50 plats hade vi 1996 års VM i Wien. Där Sverige åkte ut i kvartsfinal mot ett mycket svagt USA. Och Sverige gjorde ett fiasko helt enkelt 96 då i Wien. På fjärde plats hade 1961 års VM som gick i Schweiz. Där åkte vi ut mot Kanada 2-6, Sovjet 2-5, Tjeckoslovakien 2-5. Och där var vi fyra och där gick det ju verkligen snett för Tre Kronor. Sen hade vi på tredje plats då det senaste fiaskot emot Lettland i VM som gick här för, här om dagen.
Ja, men här bara. Var vi i förra veckans program. Det var ju tredje plats. Det konstaterade
jag visst.
Ja. Mats, jag är så spänd för att kan det, vilka andra fiaskon är före Sverige-Lettland?
Det kan man ju verkligen ställa sig den mycket mycket intressanta frågan.
Relevant. Som du säger på DN, vad är sant? Det måste vara sant. Det måste vara intressant. Det måste vara relevant. Så jävla töntiga.
I alla fall kanske sant då. Men VM 1985, alltså Leif Bork var ju en kommande stjärna i svensk ishockey. Han var i Hammarby 1980 och gick till Djurgården 1983 och gjorde Djurgården till svenska mästare. Och blev hyllad gåsigt som en galjonsfigur, en messias i Djurgården efter guldet 1983 när Djurgården alltså vann guldet i SM i ishockey. 84 så förde ju Bork Sverige till en finalplats i Kanada Cup faktiskt. Det var dubbla matcher mot Kanada och det var nära att Sverige vann en av dessa matcher faktiskt och Bork blev hyllad ännu mer 84 efter Kanada Cup succén. Stor tittning hemma i Sverige och så vidare.
Så kom vi till Prag 85.
Sen kom 85 och då skulle ju Bork skörda stora framgångar och Sverige blev då sexa i grundserien och utslagen, de fyra bästa gick vidare till slutspelet.
Mats, kan du berätta vilka spelare som var med i Sverige?
Jag kan berätta att det var Kenta Nilsson var ju sjua i poängligan totalt, bäst svensk i den, och så var det Per-Erik Eklund, Thomas Sandström, Anders Eldebrink och Uffe Samuelsson. Men poängen är också det att när Leffa hade gjort fiasko, Sverige var tvåa i nedflyttningsserien, Finland, Sverige, Västtyskland och Östtyskland, då kom en kader svenska tränare ner på ett utbildningsuppdrag ner till Prag då för att följa ishockey-VM där nere. Och de hatade Leif Bork som var en främmande fågel.
Var Togny Bedelin en av dem? Eller var han för ung?
Togny Bedelin var med också.
Var med.
Men då,
vet han då? Kurre Lundmark var med.
Kurre Lundmark kanske var med. Och Kurre Lundmark som kanske också var med. Men de hatade den Bork för att han var en främmande fågel. Han hade ingen ishockey-bakgrund som många hade i övrigt. Han var en lite besserwisser och det. Och ställde sig framför alla andra för att synas i rampljuset. Och han fick en sån mobbning som penalism emot Leffe Bork, de svenska tränarna nere i Prag, så att det var fruktansvärt enligt uppgifter.
Tänk att de också mobbade honom innan de visste hur snål han var, för då hade det funnits skäl att mobba honom. Ja. De visste inte ens att han var snål.
Ingen visste
men, det. Men vänta, hur var han detta? För att han var tass, eller tyckte de att han var elak, eller, liksom, eller att han var...
Han förde in en ny typ av fys i svensk hockey. Han var ju stenhård.
Han var ju väldigt hård, ja.
in och fys och sådär. Och han, som Mats sa, ingen hockeybakgrund. Så han var, jag citerar Mats igen, en främmande fågel. Och så lämnade ordet till Mats.
Men vad gjorde spelarna? Eller vad gjorde tränarna med?
Han var inte som alla andra hockeytränare som blir hockeytränare som är stöpt i samma form. Och som har fortsatt allt sedan dess. Utan han var, som jag sagt, en udda person. Och det retade upp de här spelarna som fick chansen efter fiaskot i Prag att ge sig på Leffe då på ett otroligt otrevligt sätt.
Men det är media då, eller?
Nej, tränarna så gav sig på Leffe.
Ja, men vilket sammanhang då?
Ja, på hotellet och på arenan. Alltså, pikade och hatade Leffe Bork och poängterade hur usel han var som tränare. Och sen fick ju också Leif sparken då i juni på Hockeyförbundets årsmöte efter påtryckningar från alla håll och kanter. Så Leifs karriär då som landslagstränare började jättebra kort då 84 och så 85 då. Så försvann ju Bork genom en fallucka. Så att det var tråkigt.
Men ska vi tycka synd om Bork eller tycker vi att han var en idiot?
Jag tycker så här. Jag tycker att han hade mycket nya idéer faktiskt. Och annorlunda idéer mot de här kanske gammaldags hockeyidéerna som fanns och sitter i väggarna i omklädningsrummen och det. Så att han kom med nya fräscha idéer. Men framgångarna tror jag retade upp och stack hockeyfolket i ögonen väldigt mycket. Och sen fick de alltså chansen via ett misslyckande i Prag och torpederade Leif Bork.
Och det är den nummer två på listan.
Nummer två.
Alltså nästa vecka nummer ett.
Just det.
Vilket fiasko är större än Prag 85?
Ja, men det finns inte. Alltså, så
här, hur fan har han hittat det i så fall? Jag fattar, vi får se nästa vecka.
Ja, det är helt roligt. Men jag tänker
han sitter och ser lurig ut.
Vi kör väl en låt, va? Ändå.
Jag tycker det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.